Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Välkomna tillbaka! Det är ännu ett avsnitt av din bästa favorit krimpodd som heter Nyans. Du lyssnar på mig, Kajan.
Och mig, Paula.
Välkomna.
Då har vi inspelningen igång. Så ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor.
Ja, tack.
Det här är Nyans, feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Vilket otroligt effektivt intro det blev den här gången.
Det var, jag kände det. Det där var inga krusiduller. Det var inget fluff. Jag tänkte, jag kan lika gärna hålla mig till liksom, vårt lilla försnack.
Ja. Går så bra,
behöver
så.
Inte hålla på och tramsa.
Nej.
Det kanske ska, nu kanske det är så här idag. Nu kanske jag kommer vara så här nerkokt hela tiden.
Vi märker.
Uh-huh. Hur är läget med dig?
Det är bra. Mm-hmm. Nu sitter jag i vardagsrummet när vi spelar in. Och här är det svalt och skönt hela tiden också. Så att det är extra bra.
Gött. Jag tänkte ventilera ett möbeltrauma.
Okej.
Okay. Alltså, och också, jag tycker att det är svårt där. Jag är väldigt svenne på många sätt. Jag tycker att det är väldigt, att det kan vara svårt med såna här, du vet, köp- och säljgrupper och med prutning och såna grejer. Mm. Bara rent generellt. Jag har inte riktigt någonting med det här att göra som jag ska säga. Jag bara säger rent generellt. Jag är typisk sån svenne som står och tittar ut genom kikhålet på dörren för att se så att det liksom är fritt fram innan jag ska gå ut. Så att jag inte behöver småprata med någon granne.
Ja, det vore hemskt.
Ja, det vore obehagligt. Nej, men vi hade en så stor jävla tikhylla. I det är väl typ vardagsrummet, en liten passage mellan vardagsrummet och ut i köket, för vi hade skitmycket teakmöbler förut och tyckte att det var nice. Nu också väldigt svennigt, hade teak när alla hade teak. Sen kände jag, nej men gud, luftigt och ljust och fräscht, det är bra. Så nu vill jag ha obehandlad ivarhylla överallt som alla andra. Så då skulle vi göra oss av med den där stora teakmöbeln. Och den är ju ändå så, alltså det är en fin möbel liksom. Och hyfsat bra skick, utdragsskiva, ja men en fin möbel. Så la jag ut den på köp och sälj för att vi hittade två då redan monterade ivarhyllor som vi skulle köpa av en i området. För 700, jättebra. Slipper vi konka hem det från Ikea, det blir billigare och jag slipper skruva ihop fanskapet. Och då tänkte jag så här, fan vad skönt det vore om vi också kunde sälja teakhyllan för 700, så då går det liksom jämnt ut. Ekonomiskt och bra. La upp den, fick till slut en köpare som bara, ja, vi kan komma om en kvart, vi bor precis i närheten. Jackie och jag var inte på det bästa stället i vår relation just då. Vi var tjafsiga. Och så skulle vi bära ut det här fanskapet ut till trottoaren.
Mm.
Bär in, tjafsar oss hela vägen fram till hissen. Tjafsar oss in i hissen. Och när hissen rullar ner, den lilla halvtrappan ner till ytterporten, så knäcker vi den här jävla hyllan. Knäcker två ben på ena sidan. Det blir kaos med hissen. Vi är otrevliga mot varandra, eller så fräsiga. Det kommer en granne som är jättesnäll, och då blir det så här, gud, inför grannarna så vill man liksom inte vara fräsig. Då känner jag ett socialt ansvar, att man, då ska man vara trevlig. Så då försöker jag liksom vara, och han erbjuder sig att hjälpa till och bära. Hissdörren gick igen. Helt plötsligt börjar vi åka upp i huset. Så den här hjälpsamma grannen står kvar där nere. Vi är på väg upp för att någon har tryckt på hissknappen. Svär i hissen. Är sura. Och så öppnas dörren och där står en glad familj som vill åka hiss ner. Och jag försöker igen. Oj, hoppsan. Ja, vi kom inte ut. Och då, de har ju hört allting, att vi har stått och fräst på varandra. Det låter ju skitmycket från hissen. De bara, ja, vi anade att det var något sånt. Så jag bara, ber om ursäkt. Åker ner igen. Den här snälla grannen hjälper till att bära ut den. Det är farlådor som bara åker ut och kraschar. Och samtidigt då så måste jag också kuta in i vår lägenhet, hämta min mobiltelefon, för de här köparna är ju på väg. De skulle ju komma när som helst.
Mm.
Så jag måste ju nu meddela dem om att den här jättefina teakhyllan i fint skick är paj. Och då känner jag så här, jag kan ju inte begära några pengar för det här längre.
Mm.
Det går, den är ju trasig. Förvisso var det liksom, det var inget trä som var avbrutet, utan det var de här bitarna som liksom från benen som är inpluggade i själva hyllan, att det här limmet har brustit.
Mm.
Så att det skulle säkert gå att fixa, men likväl så hade ju de tänkt att komma och köpa en fin teakhylla i bra skick. Så då skrev jag, vi har haft sönder hyllan på vägen ut, den är trasig nu, vill ni så får ni den. Gratis liksom.
Mm.
Vill ni inte det så fattar jag. Såklart liksom. Så då kom de och då sa de, nej, men vi tar den och så försöker vi laga hemma. Går inte det får vi åka till tippen med den.
Mm.
Till min fråga. Hur hade du gjort i den situationen? Hade du då försökt pruta ner priset?
Pruta ner eller priset också, på en gratis... Va?
Nej. Alltså om du var jag, hade du då sagt så här, vi har haft sönder den, istället för 700, ni kan få den för 400. Istället för att som jag säga, ni får den gratis om ni vill.
Jaha. Bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
Jag tänkte, ja.
Nej, jag...
För det här blev en väldig konflikt i mitt huvud.
Mm.
Från liksom att jag var så nöjd med och försöker att så här få det ekonomiskt, det skulle gå jämnt ut. Och samtidigt så här, det var inget, det var ju trasig, men det gick ju att laga liksom, det gick ju att limma.
Mm.
Men ändå, de var ju på väg dit för att köpa en hel hylla. Och då blir det också så här, det sociala, det blir så jobbigt och obekvämt att jag då ska försöka förhandla om pris. Att du vet, att jag ändå vill ha pengar av dem.
Mm.
För något som jag haft sönder, och så blev det någon skuld, och så var det bara typ att jag skulle be om ursäkt och ta den gratis om ni vill och tack så hemskt mycket för att ni tar den.
Mm. Jag hade nog skrivit att vet du, den råkade fastna i hissen på vägen ner och stolsbenen eller benen på den har gått av. Jag är rätt säker på att det går att fixa. Kom gärna och titta på den ändå, så får vi se hur vi gör med priset. Givetvis kommer ni inte betala 700 spänn för den.
Just det, att man inte bestämmer något. Men om man, då blir det här, då ska man ju ha någon slags förhandling in person.
Ja, men jag tänker något så här, om de kommer, så säger de så att nej, men vi kan ta den ändå, men du får 300 spänn för den nu. Eftersom vi måste fixa lite med den. Då är det ju bara skitbra, det tar vi. Om man ändå är inne liksom på att vi kan ge den gratis, då blir allting utöver gratis fortfarande bättre på ett sätt.
Jo,
och de kommer ju fortfarande säkert känna sig nöjda för att de fick ge istället då det de kände att de ville ge.
Ja. Jag tror att jag hamnar i någon så här, i en flight mode. Mm. Alltså det blir så jobbig situation.
Mm.
Och bara det här med hissen och vi var tjafsiga på varandra och det var allt. Jag vill bara bli av med situationen. Mm. Så enkelt, friktionsfritt och snabbt som möjligt. Ta hylljäveln så slipper vi liksom tjafsa ännu mer med att få in den i bilen och köra till tippen själva.
Mm.
Bara ta den, skit i pengar, jag orkar inte.
Nej, men det är väl en fullständigt rimlig grej att tänka också. Att ja. det du förlorar i att de inte betalar någonting vann du i att slippa mer tjafs och faktiskt bara bli av med den.
Och bli av med situationen. Ja. Fy fan. Vi hör hur det här var, usch vad jobbigt va?
Ja, men jag förstår det. Och det
ja.
Men gud, det finns inte, alltså just att jag dubbelkollade hur jag menar med prutandet är, för att jag menar, jag har ju sett folk när det har varit i liksom köp-säljgrupper som bara, ja men ni kan, jag skänker den här sängen eller vad det nu är, om någon kommer och hämta den så jag slipper, just det här liksom, jag vill bara bli av med den. Kan någon komma och hämta den gratis så slipper jag en tur till tippen och det hade varit skitskönt. Kom och hämta den gratis. Och sen sitter det folk där och bara kan inte du leverera den till mig? Gratis. Jag tänker inte betala för det. Och man bara, men själva grejen med att skänka iväg stora möbler som egentligen har ett ekonomiskt värde, som fortfarande är i fint skick och så vidare, är ju för att man vill slippa hela proceduren av att eventuellt, alltså beroende på hur man lever och sånt där, men jag tänker mig, är man som ni bor i lägenhet till exempel, där att slippa hyra ett släp, kanske behöva bråka med att man ska ha en bil med dragkrok, för det är ju inte alla som har bil med dragkrok, så ska man få tag i det, eventuellt hyra eller låna från någon, det blir en logistik kring det och det vill man komma undan, för det är också en kostnad.
Ja, och för det här är ju inte, skänker man bort någonting i en sån grupp, det är ju inte välgörenhet.
Nej.
Hade det varit välgörenhet, då hade man packat in saken själv och kört till Röda Korset eller Myron eller vad det nu är. Det här är ju verkligen att man vill slippa, och då är det så här, då det är som att människor inte förstår den transaktionen. Alltså transaktionen är, du får den här grejen, men då får du också komma och ta den och bära den.
Precis.
Alltså prutning, det är ett helt jävla ämne för sig. Det är, fy fan vad jag tycker det är jobbigt. Jag hade liksom växt upp med en pappa som tyckte att det var sport att försöka pruta på, alltså du vet, på Ica. Alltså pruta på allt. Min kusin som bor i London är också, och det, inte vet jag, det är säkert kulturellt. Där prutas det konstant, i alla fall när hon liksom är runt på marknader och sånt. Så jag kan liksom inte gå med henne på loppis i Sverige där vi går bredvid varandra. Hon måste gå en bit ifrån, för att när hon tittar på något så börjar hon pruta med priset, och jag tycker att det är så jävla obekvämt så att jag får liksom fysiskt ont.
Men det är ju också så där, jag tror att Sverige är lite småunikt på det, i att vi har den här kulturen att man ska sätta skäliga priser och sen ska det vara så. Alltså jag har ju prutat på större grejer, till exempel typ, men nu när jag var tvungen att byta bil för att bilen som jag hade rostat sönder så pass mycket så den gick inte att rädda längre. Då lyckades jag pruta till med att få gratis däck till min nya bil. Och det är ändå några tusen lappar. För att det, och det är en sån här grej som jag kan liksom våga göra, för att det känns värt det, för att det är så pass stor vinst i det. För att jag menar, en 4000, när det var dessutom vinterdäck, så det var ju närmare 7000, är ändå 7000. Alltså det är, det är schysst liksom. Men
ja, det är helt med.
Men när det står liksom folk så här på en loppis så bara, ja, om ni köper de här fem grejerna så vill jag att ni betalar 45 spänn. Och så ska man stå bara, kan vi inte säga 35? Bara, det är en 10, skärp dig.
Ja, men det är det. Och då ska man bara för sakens skull.
Ja.
Och vilket bara blir jätteobekvämt. Jag menar, jag har ju också sålt på loppis. Det är skitjobbigt med sådana personer.
Mm.
Och man måste liksom försöka stå på sig eller bara så här, nej, tycker jag det är skäligt eller in. Alltså det blir bara en jättejobbig sak. Nu står jag på loppis för att sälja mina grejer billigt. Tycker du att det är bra pris eller inte? Och det kan man ju säga. Man bara, jag kan ge, alltså utan förhandlingen. Man kan säga, du får 50 för den. Och då säger man antingen, ja okej. Okay, eller så säger man, nej, tyvärr.
Mm.
Det är priset som är satt. Det är ju okej. Okay. Men det här förhandlandet.
Ja, men när det inte accepteras sen, och sen ska det fortsättas. det är ju det.
Jag blir på riktigt blivit svettig under brösten bara av det här pratet. Fy vad jag tycker det är jobbigt.
Åh, gud.
Ha, ska vi göra lite fall istället?
Vi ska ta lite fall istället. Jag tror att det är mindre stressande känslomässigt faktiskt.
Det här har jag rutin på med fallen, så det är stressmässigt betydligt mindre. Vilket är sjukt i sig, men ja. Vi kör igång.
Område 2, 29, återgång.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Idag, hörni ni, så ska vi prata om ett fall. Det här rör ett mord. Ett sånt fall som har varit ganska uppmärksammat, och det är mordet på Jonar. Källor som jag har tittat på är ett stycke förundersökningsprotokoll. Vi har tingsrättsdom och hovrättsdom. Jag har lyssnat på vissa ljudupptagningar, de jag tyckte verkade mest intressanta. Och jag har också kollat på en videointervju med Jonars anhöriga, två barn, som Expressen har gjort. Och i det här fallet så är det namn på både brottsoffer och förövare som är allmänt kända redan, så att vi använder de riktiga namnen. Och det är på brottsoffersidan Jonar Gorgis, 43 år, och vi har en förövare vid namn Mahmoud Asalya som vid tiden då var 22 år. Det är den 20 mars 2023. Vi befinner oss i Jönköping. Det är en man som har varit på jobbet. Han kommer hem från jobbet vid 17-tiden. Just den här dagen så skulle han få hjälp att bära in ett badkar i källaren av en kollega och dennes son, som då följde med hem för att hjälpa till med det här. Och det gick fort och smidigt. Det var lätt att bära in badkaret. De hade lite tid till övers, så att de bestämmer sig för att gå på en liten promenad tillsammans i området, då i närheten till där den här mannen bor. Snön har precis smält, så att man bestämmer sig för att ta promenadvägen via skogen, för att det är en trevligare väg att gå än den bara jämte bilvägen. Så man börjar promenera på den här stigen då som går genom en skog, och det är ungefär 30-40 meter bakom bostadshuset där mannen bor. Man kommer fram till ett ställe där det mitt i stigen är liksom stört i marken. Det är tuvor och upprivet, och det märks att det är någonting som har hänt där. Det ligger också granris i den här stigfållan. Och det här sällskapet ser någonting vitt på marken, ett vitt tyg. Man tänker sig att det här är en markduk eller någonting. Man tycker att det ligger konstigt och det ser märkligt ut, så man börja gräva bort med händerna och för att se vad det är för någonting och få fram mer av det här vita då. Den ena mannen rör sig också runt det här för att se vad mer som finns, eftersom att det här ser konstigt ut, och 2 meter ifrån, lite då upp mot bostadshuslängan, så hittar han ett guldarmband som han ser ut att vara ett kvinnosmycke. Och han får en obehaglig känsla av det här. Det är någonting som inte stämmer. När de fortsätter att gräva med händerna och dra i det här vita tyget, så ser de också konturerna av en kropp. Sällskapet blir chockade naturligtvis. Säger att vi ska kanske gå härifrån och ringa polisen. Men de är fortfarande inte helt säkra på vad det är de har sett, så de fortsätter ändå öppna upp det här vita dukliknande tyget, och de ser skymten av en kvinnokropp, och nu råder ingen tvekan om vad det är de har hittat. Så de släpper tyget direkt. Mannen som har hittat armbandet lägger det ovanpå, och de ringer och larmar. Operatören ber dem att gå upp till tomtgränsen då mot det här bostadshuset där mannen bor och invänta polis, vilket man gör. Och polisen kommer till platsen och gör förhör och då också gå bort till den här fyndplatsen. Den här kroppen som man har hittat tillhör 43-åriga Jolnar Gorgis, boende i Göteborg. När man hittar kroppen så har hon varit saknad i nästan en månad och anhöriga har flera gånger tagit kontakt med polisen för att få hjälp. Jolnar försvann den 25 februari på ett oförklarligt sätt. Man skulle kunna säga att det är 24 också, men den 25 februari blir det officiella datumet. Hon hade då meddelat sina två vuxna barn och andra anhöriga att hon skulle åka iväg på en utbildning och sen komma hem vid 16-tiden och att man då skulle ha ett födelsedagsfirande. Hon hade fyllt år några dagar tidigare. Men hon kommer inte hem när klockan blir 16 och man får inte tag på henne i telefonen. Något som är otroligt avvikande för Jolnar. Hon brukar alltid svara eller annars ringa upp på en gång. Hennes dotter väntar hemma och när klockan passerat både 16 och 17 så börjar hon ringa runt till sina mostrar för att se om de har hört något ifrån Jolnar. Men det är ingen som har hört något. När anhöriga anmäler Jolnar som saknad då dagen efter att hon försvinner, då dagen efter att de skulle ha det här födelsedagsfirandet, och det är alltså den 25 då som är dagen efter, så får de besked från polisen om att mamman har ändå lämnat hemmet frivilligt och att man inte hade någonting att gå på rörande misstanke om något annat än att hon försvunnit självmant. Men familjen köper inte det. De känner att det här inte stämmer och att det här liksom, att Jolnar bara slutar svara och inte kommer hem när hon ska, det är så olikt henne att det inte stämmer. Så de börjar själva leta efter bevis och liksom själva utreda det här och letar efter något som kan peka dem i en riktning mot var Jolnar har tagit vägen. Man tittar i anteckningsböcker som Jolnar har, man tittar i kalendrar och bland kvitton. Och på ett kvitto så hittar man ett handskrivet namn och ett mobilnummer nedskrivet. Vi ska gå tillbaka till fyndplatsen igen. I skogen i Jönköping nära det bostadsområde där då den här mannen som var på promenad bor. När rättsläkaren undersöker kroppen så hittar man snabbt tecken på att Jolnar har bragts om livet. Kroppen har en hel del skador. Det rör sig bland annat om underhudsblödningar efter trubbigt våld på kroppen då, men också bandformade hudmissfärgningar runt hand- och fotlederna som pekar mot att offret har varit bunden. Man kan också hitta revbensfrakturer, men de har inte de här blödningarna som skulle ha uppkommit om frakturerna tillfogades Jolnar medans hon levde. Så just de bedömer man alltså att de kom till efter att hon avlidit och vid så att säga ett hanterande av kroppen. Man hittar också petekier i både ögon- och munslemhinnor. Och ni minns att petekier är punktformade små blödningar. Ser bara för blotta ögat ser det bara ut som små prickar som uppstår till följd av det tryck som kan uppstå då vid en kvävning. Och dödsorsaken bedöms också vara kvävning genom yttre blockering av näsa och mun. Och det här dödssättet, skadorna på kroppen och naturligtvis det faktum att det är någon som har dumpat kroppen talar förstås starkt för att dödsfallet har orsakats av en annan person. Runt omkring platsen där kroppen hittas hittar man också andra saker, till exempel då det här armbandet som mannen hittade. Man hittar också ett skosnöre med knutar på. Det här snöret kommer visa sig bära Jolnars DNA och man kommer att se det som att det här är vad hon har blivit bunden med. Man kommer också hitta sperma på eller i kroppen då, och den visar sig samstämma med just den man vars namn stod handskrivet på kvittot som Julnars anhöriga hittade tillsammans med ett telefonnummer. Det här är en man som bor på precis den här gatan nära fyndplatsen som vittnet som hittade kroppen också bor på. Och bara så att det inte blir några frågetecken vill jag verkligen förtydliga att det alltså är en helt annan person än mannen som hittade kroppen. Han är enbart vittne. Men den här mannen vars namn stod på lappen och vars DNA hittas i anslutning till kroppen, då inklusive i form av sperma, heter Mahmoud Asalia och är 22 år. Och det här är vad utredningen kommer fram till rörande hans koppling till Julnar. Den 24 januari 2023 så verkar Julnar och Mahmoud ha stött på varandra av en slump på tågstationen i Falköping. De båda är på väg till Göteborg och Julnar är från Syrien ursprungligen och Mahmoud från Palestina. De kan samtala på arabiska med varandra. Och bland annat det här gör att de börjar prata. Om vad är oklart. Det kommer råda lite olika uppgifter om det. Men det vi vet är att de byter kontaktuppgifter med varandra. Mahmoud var då på väg till sitt ombud i sitt eget asylärende. Och det var därför han var ute och åkte tåg. Man kan se att Julnar skickar sin adress till Mahmoud och efter hans möte då med sitt ombud så åker han hem till henne. Och det här kan man då bland annat se genom uppkoppling mot telefonmaster och hur han rör sig. Efter den här träffen så kommer de båda fortsätta att ha kontakt. Mahmoud har ett distansförhållande med en helt annan tjej som inte bor i Sverige. Men det är inget som han blandar in i det här och i kontakten med Julnar. Henne har han kontakt med genom WhatsApp, SMS och vanliga telefonsamtal. Och han har döpt Julnars kontakt till Mitt hjärta i telefonen. Det här gör han direkt i början, men man kan se sen under utredningen när man kollar att han har bytt det här namnet i kontakten flera gånger. Han byter det bland annat till Sverige och slutligen så byter han det till Åsna. Vi vet också att de ses igen den 8 februari. Då är det tillsammans med ytterligare en man som Mahmoud känner via sitt jobb. Och den här gången när de ses så är de hemma hos Mahmoud där han bor hemma hos sin bror och dennes familj. Mahmoud och Julnar har sedan haft mer kontakt, till exempel under den 23 februari. Och Mahmoud försöker också flera gånger ringa till Julnar, men hon svarar inte. Hon kan inte svara då. Och efter att Mahmoud inte får svar då när han försöker ringa så kan man se i hans telefon att han i direkt anslutning till det surfar in på porrsajter och tittar på väldigt våldsam porr. Dagen efter, den 24 februari, så har som sagt Julnar båda sina barn hemma på besök. Hon har nyligen fyllt år och de bestämmer alltså att de den här kvällen ska fira den här födelsedagen. Julnar meddelar sin dotter att hon ska iväg på en utbildning under dagen, men att hon kommer tillbaka då vid 16 och att de då kan fira. Även den här morgonen har Mahmoud försökt ringa Julnar och återigen surfat på väldigt våldsam porr när han inte får svar. Utredningen visar sen att Julnar lämnar sitt hem på förmiddagen och att hon åker från Göteborg till Jönköping med Västtrafik. När hon är framme i Jönköping skriver hon på WhatsApp till Mahmoud och frågar vilken busshållplats hon ska gå av vid för att komma hem till honom. Hon får ett svar och sen kommer också Mahmoud försöka ringa några gånger igen. Och de här samtalen är de sista samtalsförsök som Mahmoud gör till Yulnar. Mahmoud själv har berättat att han går och möter Yulnar då när hon kommer med bussen. Och det här är också något som stöds av rörelserna registrerade i hans hälsoapp i mobilen. Och utifrån mastuppkopplingar så bedömer man att Yulnar anländer på Mahmouds adress runt 14-tiden. Under de följande timmarna sen så sker en hel del aktivitet i Yulnars bank-ID på telefonen. Det är bland annat flera swish-överföringar som görs. Det som är märkligt med de här swish-överföringarna är att de är till personer som Yulnar inte känner och har aldrig träffat, men som finns i Mahmouds telefonbok. Så att det är personer som är kopplade till honom. De här aktiviteterna då med bank-ID och swish sker på en telefonmodell som överensstämmer med en sån som Yulnar har, som man bedömer som att det har skett på hennes telefon. På Mahmouds telefon däremot så är det helt tyst. Det finns ingen aktivitet alls mellan 14 och 17. Efter det så har han däremot telefonkontakt och då bland annat med en av personerna som har mottagit en sån här swish-överföring. Det är den största av swish-överföringarna och det rör sig om 10 000 kronor. Efter klockan 18 så har han också kontakt med sin ena bror. Sen beger sig Mahmoud iväg kan man se och han åker till den man som har mottagit den här större swishen och möter upp honom. Och de tar då ut motsvarande pengar i en bankomat och Mahmoud tar hand om dem. Jag ska säga att det finns ingen brottsmisstanke mot den här mannen som har tagit emot de här 10 000 kronorna och han hörs också som vittne och kan berätta att Mahmoud har hört av sig och sagt att det har skett ett misstag med den här swishen och att han ska komma och möta upp så att de kan liksom reglera den. Det vill säga ta ut de här pengarna då. Senare på samma kväll så kommer Mahmoud att ta kontakt med sin flickvän då som han har distansförhållande med. Man kan se att han skriver saker som det har hänt ett problem med mig. Jag är chockad. Och vi måste prata. Dagen efter, då är vi framme på den 25 februari, så kan man se att det skickas sms från Yulnars telefonnummer. Det är 3 sms som går till Mahmoud. Och där det då bland annat står, jag kommer till dig imorgon och jag kommer att köpa av dig, jag är i Grekland just nu. Däremot så kan man se att även om de här sms:en har skickat från Yulnars telefonnummer så är simkortet insatt i Mahmouds telefon när de här sms:en skickas. Det kommer kommer fram en hel del annan bevisning också. Bevisning råder ingen brist på i det här fallet. Vi har då den här sperman. Vi har DNA på flera saker, till exempel en trasig BH som man också hittar där vid fyndplatsen och som har både Yulnars och Mahmouds DNA på sig. Vi har den här hälsoappen i Mahmouds mobil som registrerar rörelse och också en höjdskillnad under natten mellan de här, mellan 24 och 25 då. När man bedömer att Mahmoud har, eller ska vi säga, åklagaren påstår att det är då som Mahmoud har tagit Yulnars kropp till skogen bakom huset och den här skogen ligger då också en bit upp. Det är därför det finns en höjdskillnad som registreras i hälsoappen. Och man kan se att han är ute och ränner då helt enkelt vid den tiden. Man kommer också hitta påslakan i anslutning till kroppen som matchar påslakan som Mahmoud har hemma. Man kommer hitta en bit maskeringstejp med både Jonas och Mahmouds DNA på. Och man kan också då hitta den här tejprullen som tejpen kommer ifrån hemma hos Mahmoud. Och det här pratar vi om ibland med fall att just med tejpbitar kan vara väldigt, det blir som ett fingeravtryck nästan, för är det en bit som är avriven så om man har en tejprulle att jämföra med så kan man helt enkelt lägga som ett pussel och se om de hör ihop eller inte. Jag ska säga något kort om Mahmouds inställning till åtalen. Det rör ju flera punkter här och de här, helt enkelt vad han säger om de här anklagelserna mot honom. Jag kan säga rakt av att Mahmoud menar ju att han absolut inte har haft någonting att göra med vare sig att Julnar försvinner eller att hon hittas avliden. Jag kan också säga rent generellt att det är i hans förklaringar så är det väldigt mycket efter hans konstruktioner. Och det är liksom inte bara mitt tyckande, utan då kan man se att han lägger till förklaringar allt eftersom bevisning mot honom läggs fram. Till exempel kan vi säga då om det här, den här rörelsen som har registrerats i hans hälsoapp i telefonen med de här liksom sträckorna som han har gått under natten och också den här höjdskillnaden som matchar då höjdskillnaden upp till skogen. Där, när det läggs fram som bevis så kommer han på förklaringen att han har varit uppe på taket på sitt hus den här natten för att det var något glapp med några kablar och så vidare. Och det här är då någonting som han inte alls har berättat tidigare men som kommer fram då efter att bevisningen läggs fram. Mycket efterhandskonstruktioner som är ganska svåra att ta på allvar för att det är det vi brukar prata om, väldigt dåliga lögner. Men han menar i alla fall i korta drag att han har stött på Julnar av en slump, av en händelse. De byter kontaktuppgifter. Julnar erbjuder honom att köpa sex av henne, vilket också sker. Han pratar också om att Julnar både använder droger för eget bruk och också ger honom droger. Och det här är då någonting som han menar också påverkar hans minnesbild, så att när han inte har förklaring till saker eller när han ger motstridiga uppgifter så menar han att det beror på de här drogerna då som Julnar har gett honom. Han menar också att han har på Julnars begäran förmedlat kontakter till andra män som hon kan sälja sex till för att han själv då ska få rabatt på priset. Han menar att den här porren då som den här vi ska inte hamna i liksom i det porrsnåret att bara det faktum att han har surfat på porr är liksom misskrediterande. Det är inte det handlar om, utan det är just de sökorden och karaktären av porren där det är väldigt våldsamt och övergrepp. Det blir det som blir talande i sammanhanget. Han förklarar det här med att det här är porrfilmer som och klipp som Julnar har skickat till honom liksom i väntan då på att de ska ses, typ med meningen att titta på det här så att du kan hålla ut tills vi ses. Och så menar han att just att det är så våldsamt, det är också Julnar som liksom vill att han ska lära sig den här typen av sex då, så att de ska kunna ha mer våldsamt sex när de ses, något som han förstås inte vill. Han säger också det här med att han går in på den här porren flera gånger, menar han att det här är ett program som när man går in på det så kommer man inte ut. Det visar lite nivån på liksom hans förklaringar till saker och ting. Han menar också att han har sett och bevittnat att Julnar har varit med andra män som hon också har jobbat med för att sälja droger. Han målar fram dem som väldigt skumma män och han menar att han också har sett att en av dem har slagit Julnar när han har sett det och att han liksom då har klivit in och skyddat henne på något sätt. Och sen så menar han att de bestämmer sig för att de inte ska höras något mer Han känner att han har blivit lite beroende av det här med att köpa sex av henne och är inte bekväm med det. Han tycker också att det är olustigt med de här männen som hon jobbar med och säljer droger med, så att de bestämmer sig för att inte höras av, och att det är därför då han inte har försökt nå henne efter det här. Vi kan ta lite mer detaljer kanske kring vad det är han säger eller har förklaringar till när vi går igenom domarna, som det ju faktiskt är.
Precis.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Ja, men domarna då. Det här tyckte jag när jag satt och läste var otroligt svårt att läsa utan att dra 1000 paralleller till Abbe Bladelito-fallet.
Mm.
För att det är så otroligt, otroligt många likheter, men totalt annorlunda form av resonemang.
Mm, spännande.
Upplevde jag. Vilket jag tyckte var både intressant och kanske lite frustrerande. Men precis som jag har berättat lite fallet, det här är ju ett fall med väldigt, väldigt mycket bevisning i form av digitala fotspår på olika sätt. Man tittar på pingar från olika master, man tittar på rörelserna i hälsoappen, och så vidare och så vidare. Ja, SMS-konversationer, WhatsApp-meddelanden och så vidare på olika sätt. Så de här digitala fotspåren är en stor del i bevisningen. Och det är också en tydlig del i både tingsrättens och hovrättens resonemang sen. Där man kan säga att hovrätten håller i princip med tingsrätten rakt av i tingsrättens olika resonemang. Det man ändrar i hovrätten är att man skärper straffet. Det är liksom den stora grejen mellan tingsrätten och hovrätten. Och tingsrättens resonemang bygger som sagt mycket då på den digitala bevisningen. Men Mahmoud går ju också igenom, eller han pekar ju upp på det han menar då skulle vara andra alternativa gärningspersoner. Där han säger att det skulle kunna vara den här, eller det skulle kunna vara den här människan istället. Det måste inte alls ha varit jag. Och där säger tingsrätten rimligt att vi måste givetvis titta på det här. När man lägger fram alternativa gärningsmän, ja, då måste vi också kolla, är det här sannolikt? Hur ser det ut med de här grejerna? Och sen håller man ganska långa resonemang kring var och en av de här utpekade. Skulle det här kunna vara en alternativ gärningsperson? Och man kommer fram till nej. I det ena fallet så
har man kunnat hitta då alibi att personen som är utpekad befann sig inte i Sverige när det här mordet skedde. Vilket gör att det är ganska rimligt att säga att nej, det kan inte ha varit han, för han var inte här. Den andra har man kunnat se också genom just digitala fotspår. Att han har inte haft utrymmet, menar man på då. På grund av att man kan se då bland annat telefonsamtal till släkt i Gaza, att så som tiden ser ut så har han inte haft det här utrymmet, och det finns heller ingenting i form av DNA eller liknande som binder honom på något sätt till det här brottet. Varför man också avskriver även honom som gärningsman. Och man konstaterar därför att det finns ingen annan. Alltså det finns ingen annan lämplig. Och när det inte finns något rimligt alternativ än den som är utpekad, som det finns bevisning emot, som man kan se har befunnit sig på platsen och så vidare, ja, men då är det han som har gjort det. Det är i princip det de kommer fram till. De skriver ungefär så här att Mahmoud har, som det får förstås, även lyft fram 3 andra personer. Hans uppgifter om dem är mycket vaga och svårkontrollerade. Uppgiften har dessutom kommit in i ett mycket sent skede i utredningen. Och tingsrätten bedömer därför att de inte kan vara gärningsmän. Vid en sammantagen bedömning är bevisningen mot Mahmoud så starkt att det ställt utom rimligt tvivel att han är gärningsmannen. Så man tar hänsyn till vad Mahmoud påstår om andra. Man tittar upp det, man konstaterar att det finns ingenting som styrker det här. Och precis som du pratade om innan, det här med efterhandskonstruktionen. Man ser det här också som en efterhandskonstruktion till viss del, att vissa av de här männen, alltså att han lägger till allt eftersom personer som han börjar peka ut. Och allt som han pekat ut, jag tror det är 5 alternativa gärningspersoner. I hovrätten konstaterar man också en efterhandskonstruktion, och det är att han plötsligt lägger till att det här Jolnars död skulle kunna ha varit en olycka. Där han plötsligt drar upp då att systern bland annat har pratat om att Jolnar har vissa psykiska problem, att hon kan bli väldigt arg och sådär. Så plötsligt så sitter han och liksom spekulerar i det, att ja, men hon kanske hade blivit jättearg och så behövde man hålla fast henne för att hon inte skulle vara våldsam, och så har hon dött utan misstag under det.
Mm. Eller han är till och med inne på att hon kan ha fått ett epilepsianfall eller liknande. Ja. Och att då någon helt annan som absolut inte är han kanske har fått lov att hålla fast.
Mm.
Och så råkar hon dö.
Precis. Och det här konstaterar man ju också väldigt snabbt, att det finns liksom ingenting som styrker det. Det stämmer inte överens med den forensiska utredningen. Alltså, man ser ju liksom att de här skadorna som har uppstått på kroppen och i ansiktet och så här, de stämmer liksom inte in med att hon skulle bara blivit fasthållen eller så, utan det här är ett annat typ av våld som har behövt för att de ska uppstå.
Och det sa inte jag heller, men det är ju märken efter slag, men det är ju också märken efter som man bedömer, och man kan också hitta lösa kablar hos Mahmoud med DNA på. Man bedömer att det liksom har varit som ett piskvåld liksom. Väldigt mycket som pekar på att det här absolut inte har varit någon olycka.
Nej, exakt. Och man konstaterar också som sagt att det liksom lutar åt en efterhandskonstruktion, eftersom det här inte är någonting som togs upp överhuvudtaget i tingsrättsförhandlingen, utan det här kommer först senare. Så påstår han liksom plötsligt att ja, men det skulle kunna vara så här istället. Och det är väl ganska mycket, måste jag säga.
Alltså han försöker ju så underlag för att det ska kunna finnas rimligt tvivel.
Mm.
Så att han pepprar ju ur sig andra potentiella förövare, andra potentiella scenarion och sånt för att kunna för att liksom så något tvivel. Grejen är ju bara att han gör ju så jävla dåligt och ljuger ju så friskt.
Ja.
Om en massa saker, så att det är ju lätt att visa på att det här har ju inte hänt.
Nej, och hovrätten trycker ju där lite också på just det här att men om det här nu hade varit ett troligt scenario med alltså att det var en olyckshändelse, varför tog han inte upp det som en av de första grejerna? Varför nämner han inte det överhuvudtaget under hela tingsrättsförhandlingen? Varför kommer det först nu?
Mm.
Vilket gör att man inte liksom ser det som troligt överhuvudtaget heller. Och det är här jag blir liksom lite grann i jämförelsen mot Abbe Blattelito. Att här pekar ju ändå han ut liksom gång på gång. Men det skulle kunna vara någon annan. Det skulle kunna vara någon annan. Alltså fine att ni kan se digitala fotspåren. Att jag har varit med henne och så vidare. Men det behöver inte betyda att det var jag för det. Det är ju liksom hela hans huvudspår egentligen i försvaret. Om vi då jämför det mot Abbe Blattelito. Där man också hade de här antennpingarna, man visste att de hade haft kommunikation under dagen, man kunde se att han har varit i lägenheten.
Och för om det är någon som inte, vi har ju gjort Abbe Blattelito-fallet väldigt tidigt i podden,
ja.
Och bara liksom snabbt sammanfattat så är det ju den här, vad ska vi kalla det, sociala mediepersonen Abbe Blattelito med ganska många följare, vars och det finns bevisning om att han har varit våldsam mot tjejer som han har relation till.
Mm.
Och där då hans ex hittas avliden hemma hos sig i sitt badkar.
Mm.
Och där det finns en hel del då digitala fotspår rörande att Abbe har varit där precis vid den tiden på natten. Men han gör ju, precis som du säger, på samma sätt.
Mm.
Och menar att det skulle kunna ha varit så här, eller det skulle kunna ha varit den och så vidare.
Mm. Exakt. Och det man också konstaterar, alltså där, han menar ju till exempel, alltså grejen, det man kan se på hans ex-flickvän där som dör är att hon har dött av en överdos. Mm. Men när man tittar på hur den här överdosen har administrerats, så konstaterar man någonstans att hon kan inte ha utfört den här överdosen på sig själv. Eller åtminstone extremt, extremt, extremt osannolikt att hon skulle klarat av att göra det här på sig själv. Och det var väl någonting med stickhålen som inte riktigt stämmer heller med att ha gjort det på sig själv och lite sådana saker.
Ja, det är injiceringar på hals och sådär.
Ja.
Precis.
Och som sagt, han är jättetydligt knuten. Alltså man kan se att hans telefon befinner sig i princip i, alltså, det blir så pass exakt i och med att det här är i Stockholm. Det finns så mycket satelliter och såna grejer. Så att man kan i princip placera hans telefon i hennes lägenhet. Man vet liksom. Och han erkänner också att de har träffats under kvällen. Det finns meddelanden, kommunikation om att de skulle ses. Det är något bråk om någon bil och betalning utav den och lite såna här grejer. Och hans ena teori skulle ju då vara någonting, men han har varit där och sen har han gått därifrån och hon har gått och bad. Och sen är det någon okänd man som har tagit sig in i lägenheten för att den var olåst och attackerat henne. Och det är så här jättemånga konstigheter verkligen i det. Och den medicinen som hon har överdoserat på har han utskrivit. Alltså det är massa såna här grejer som knyter honom verkligen till det här. Hans nya tjej har sett honom stå och förbereda sprutor med det här ämnet. Och, ja, massa såna här grejer. Och ändå kommer domstolen fram till att men det kanske skulle kunna vara så ändå som han säger, att en okänd man har tagit sig in i lägenheten och gjort det här. Och därför är det inte utom rimligt tvivel att det skulle kunna vara han. Vilket är så otroligt sjukt. Och så jämför man då mot det här, där jag tycker att här resonerar man rimligt liksom, att dels de namngivna är verkligen så, nej, de har alibi, vi kan se att de kan inte ha utfört det här. Och när det kommer till då, ja, men det skulle kunna vara någon som jag inte vet om, så jag blir så, nej, det är så otroligt osannolikt, det går inte ihop. Tittar vi på den bevisning som finns, så pekar den så extremt tydligt mot att det är du som har gjort det här, att det är inte rimligt att tro att det skulle finnas någon annan förövare i det här.
Nej, men precis. Och likheterna mellan fallen är ju hur de misstänkta liksom hanterar misstanken mot dem. Och sen den stora skillnaden blir i hur rätten resonerar kring det. Abbe Blattelito, där köper man det här rimliga tvivlet och går på den linjen och säger att vi kan inte säga att det är han som har gjort det. Och i det här fallet så resonerar tingsrätten i princip tvärtom och säger att det här är tydligt efter hans konstruktioner. Vi har kollat på de här spåren, det stämmer inte, och den övriga bevisningen är väldigt talande.
Exakt. Och så att hovrätten här håller ju med.
Ja, han blir ju dömd i båda instanser.
Exakt.
Det ska vi ju tydliga med.
Ja. Nej, så att det, och kommer jag ihåg rätt med Abbe Blattelito, är det inte så att han blir fälld i tingsrätten och friad av hovrätten?
Jag vågar inte säga det nu. Det är mycket möjligt.
Ja. Jag vill ha något minne att det var så. Mm. Oavsett, vi vet vi med säkerhet att han blir friad från mordanklagelsen i hovrätten. Sen döms han för andra saker. Så att det är inte så att han frias rakt av. Han fick fortfarande ett fängelsestraff och sådär. Och sen har han ju fortsatt att vara kriminell. Liksom, så att det, ja. Han är väl inte Guds bästa barn kanske. Men...
Nej.
Men som sagt, hovrätten gör ju en annan bedömning sen när det kommer till påföljden. Tingsrätten ger tidsbestämt straff, max 18 år. Och sen livstidsutvisning.
Och nu pratar vi om Mahmoud.
Nu är vi tillbaka på Mahmoud. Precis, förlåt.
Ja.
tillbaka till fallet där vi är. Så han får 18 års fängelse och livstidsutvisning av tingsrätten. När hovrätten sen kikar på det här med påföljden, så det är ju inte bara mord som han döms för. Han döms också för griftefridsbrott och hot mot tjänsteman.
Det är en häktespersonal som han uttalar hot mot.
Precis. Brottet där kring griftefrid handlar ju helt enkelt om att han har flyttat på kroppen. Och behandlat den ovarsamt. I den här, det är ju förbjudet, alltså är du inte begravningsentreprenör som ska flytta en kropp till begravningshemmet för att sedan begrava det, så är det ju förbjudet. Du får inte flytta på en död persons kropp. Gör du det så är det per automatik griftefrid.
Och här kan man ju också se att han har tillfogat kroppen skador. Liksom.
Ja, precis. Här tillkommer ju det här med där det brutna revbenen bland annat och lite sådana saker som man kan se har skett efter att hon har dött. Men man konstaterar ju då vad gäller själva mordet att jag ber om ursäkt om det låter i bakgrunden nu, det är sotaren som håller på att dammsuga någonting, jag hoppas att inte mikrofonen tar upp allt för mycket av det. Så när det kommer till påföljden som sagt, så menar jag hovrätten då att man tittar på det här, så man ska ju ge, alltså praxis nu sedan 2020, det är ju det här att man ska ge 16 år som utgångspunkt. Och sen kan det gå lite neråt om man ser att det finns förmildrande omständigheter, och man kan säga att det går lite uppåt då om det finns försvårande omständigheter. Och en skillnad som hovrätten gör mot tingsrättens bedömning, som då också påverkar påföljden, det är att hovrätten anser att Mahmoud hade en annan nivå av, nu försvann ordet, inte motiv,
uppsåt.
Precis. Så tingsrätten gör bedömningen att Mahmoud hade ett likgiltighetsuppsåt, att han alltså band henne, misshandlade henne, kvävde henne till döds utan att ha planerat det på något sätt, utan egentligen ha tänkt att han ska döda henne, men där i stunden sen haft likgiltighet, alltså att han borde ha fattat att det här kommer döda henne och då var likgiltig inför det. Och det är ju den lägsta nivån utav uppsåt. Men hovrätten gör bedömningen att han hade avsiktsuppsåt. Det vill säga att även om det inte fanns en stor planering kring det eller liknande, så var han ändå liksom där och då när den här misshandeln började, när han band henne, så var hans avsikt att nu ska hon dö. Och den här, alltså när man höjer då avsikt till avsiktsuppsåt, så säger man också att det blir ett värre brott. För någonting man tar som förmildrande omständigheter, om man ska säga, det är till exempel om någonting sker av impuls. Och väldigt ofta om någon blir mördad i en impulshandling, så handlar det ju, då brukar man prata om att då är det ju den här lägre graden utav uppsåt, att man är där och då blir så förbannad eller någonting så att man hejdar sig inte, och trots att man borde förstå att nu kanske jag dödar den här personen, så skiter man i det. Men avsiktsuppsåtet är liksom att man börjar slå med det direkta avsiktet att nu ska jag slå ihjäl dig. Eller i det här fallet att nu ska jag strypa dig till döds. Och ihop då med det att hon var bunden, hon var fysiskt underlägsen honom, hon befann sig i hans hem, hon hade ingen möjlighet att freda sig eller ta sig ur den här situationen. Och man också gör bedömningen att Även om man inte kan säga säkert hur lång tid själva strypningen har pågått, så är det faktum att hon har varit bunden och blivit misshandlad innan det gör att man sett det också tyder på ett visst utdraget förlopp. Och det här sammantaget gör man så att det finns flera faktorer som är försvårande, men man hittar inga faktorer som är förmildrande. Och det gör att hovrätten då kommer fram till att han istället för 18 års fängelse ska dömas till livstidsfängelse. Och fortfarande med livstid utvisning, om det skulle vara så då att han så småningom får ett omvandlat till ett tidsbestämt straff istället.
Mm.
Och det blir mycket, hovrättens dom.
Mycket, mycket rimligt resonemang.
Ja,
jag tycker det är ju väl, och det är också, kan man ju tydlig med, och det är därför också som jag tog upp det här med att han surfar på porr. Det är liksom inte det som är, ska vi säga, misskrediterande i sig, som sagt. Mm. Utan det är verkligen utifrån hovrättens resonemang att han i direkt anslutning till att Julnar ska komma dit, att han försöker ringa henne men får inget svar, och att han då flera gånger upprepat går in på den här väldigt våldsamma porren. Att det då liksom talar för att han har haft någon tanke med vad som ska ske liksom också när hon när hon kommer dit, att det inte, att det är inte bara någonting som uppstår liksom i stunden.
Nej.
Sen behöver det ju inte, sen finns det olika grader av planerande och sånt där. Det kan ju också vara svårt, och det behöver inte bara handla om att man sitter, som vi ser i vissa fall, att man sitter och skriver i anteckningsböcker om vad man ska göra, vad man fantiserar om, man går och köper in diverse liksom vapen och grejer, utan där är det ju också som ett stort spann. Men jag håller ju helt med hovrätten om att alltså, våldsporren i kombination med det våld som utövas mot Julnar måste ju liksom tas i beaktande.
Mm.
Att de gör ju att det känns inte som att det bara kan ha uppstått i liksom en dödlig situation till följd av något, jag vet inte, preferens av sex liksom. Utan att det är ju betydligt mer allvarligt än så.
Ja, alltså det finns ju ett mått av planering in i det här, det är ju tydligt liksom. Nu får man tänka på ett brittiskt fall då det är en kille som våldtar och mördar en tjej på sin skola som han dejtade typ. Och där kan de också se polisen när de börjar kolla hans dator och sådana här grejer och tittar i chattloggar och sådana här saker och återskapar och lite så från datorn, så kan ju de se liksom att han har suttit och skrivit med henne i ett fönster och sen i fönstret bredvid haft typ våldtäktsporr. Och i det här fallet så spelade det också in då att han var vit och tjejen som han dejtade var svart, och all som porr som han tittade på var vita män som slog och våldförde sig på svarta kvinnor. Och där han också liksom till sist lockade henne, lyckades få henne att avslöja hur vid något tillfälle att hon skulle vara själv och lite såna grejer, så att han till sist kunde få henne ensam. Och då kan man se liksom att våldet som hon har blivit utsatt för stämde väldigt, väldigt väl överens med den typen av våld som han har tittat på i porr. Och då blir det relevant. Och jag tänker också så att det är viktigt att tänka liksom att det är inte så att han nu då har bestämt sig för att göra den här grejen för att han har tittat på den här porren, utan det är antagligen tvärtom att han har haft den här typen av tankar och porren har blivit ett sätt att få utlopp för de tankarna, men skapar ju också en form av självbekräftande loop.
Yeah.
Av att jag har de här tankarna, jag känner att jag skulle vilja göra det här, nu sitter jag och tittar på det här, och när det blir gjort då kanske det inte är så himla farligt, det kanske nästan är okej. Alltså, människor kan vara väldigt, väldigt duktiga på att intala sig själv saker om de väldigt gärna vill. Och jag tror att det är lite så fallet här, att han har intalat sig själv att det här på något sätt är okej genom att sitta och titta på porren, trots att varenda normal människa gör kommer säga att det här är inte okej.
Nej.
För femmare.
Det är också så otroligt grovt när man, vilket man slås av tyckte jag i ljudupptagningarna där Alltså det bland annat blir en situation där en anhörig till Jonar liksom får, ja men agerar ut i rätten och får liksom bli tillsagd och lugnad, för att det är så extremt grovt och provocerande hur Mahmoud liksom i allt, i hela det händelseförlopp han målar upp, gör det här till att det är Jonar som är drivande och hon vill ha våldsamt sex medan han bara vill ha lugnt och fint sex, och hon drar in droger i det och hon vill att han ska förmedla den här kontakten till andra män och så vidare och så vidare. Verkligen ett så här, alltså, fruktansvärt att tänka på anhöriga som sitter och behöver höra det efter det här som liksom också redan har hänt, att han har redan gjort det här mot henne, och så fortsätter han liksom för att försöka rädda sitt eget skinn. Han fortsätter att skända henne på olika sätt.
Nej men det är jätte, alltså det är jättehemskt, och det är ju inte första gången heller som vi ser den typen av beteende liksom. Tyvärr, utan det finns ju fler fall med män som suttit sen och liksom efterhand bara, nej, men det var hon som ville ha, det var hon. Jag tänker till exempel på den vi hade, tortyrmisshandeln, med hon som blev nedtvingad i ett ödehus och misshandlad under en hel natt. Där var det ju också samma liksom, att han, ja, men det är hon som har tagit droger, det är hon som har varit drivande, det är hon som vill ha hårt sex. Det är hon som har lärt upp mig och jag vill inte egentligen, och liksom ja, och det är så frustrerande.
Fullkomlig att gränslöshet i att liksom skydda sin egen rygg eller och sen är det ju så svårt att veta om de här männen, förövarna verkligen tror på en del, om de intalar sig själv det här, eller om det är en rent kalkylerande strategi för att de tänker att det ska kunna ge lindrigare straff eller fria dem eller så. Och det ser säkert olika ut från fall till fall, men, och jag vet nästan inte vilket som är mest obehagligt. Kanske det här kalkylerande, att man skiter fullständigt i de här lögnerna man sitter och drar, och den här liksom graden av victim blaming med massa påhitt kring att man tycker liksom inte att det gör så mycket. Så länge man kan få ut någonting själv av det liksom.
Precis.
Alltså, en till sak med det här som jag kommer också tänka på, som kan vara värt att lyfta, är ju att här har vi ju återigen ett fall, för det har vi diskuterat, där anhöriga slår larm om ett försvinnande, där man kan vara så här, att det här, visst, hon har inte varit borta jättemånga timmar, för det var dagen efter, men det är så okaraktäristiskt för den här personen att inte svara i telefon, att inte komma hem till sina barn, att liksom, och där man liksom inte får gehör för det.
Nej.
Just den här Expressen, det är både en artikel, så har man intervjuat Jonars barn då, som de är ju större barn. Och just hur de har varit så här, att det, vilket är självklart att det påverkar deras syn på och förtroende för rättsväsendet, där de känner att vi fick inte gehör, vi larmade, så att vi fick börja vara utredare själva, och vi är inte utbildade poliser. Och så letar de ju rätt liksom på alla de här uppgifterna, och de får ju fram det här namnet skrivet på det här kvittot och så, som är det som Mahmoud har skrivit då på den här tågresan där de möts, och lämnar över det till polisen, men att det liksom inte händer någonting.
Nej.
Och sen är det ju inte som i, alltså, i det här fallet så hade ju inte det här kunnat troligtvis liksom rädda Jonars liv, men likväl så om vi pratar om det här liksom griftefridsbrottet, och också att hennes kropp får vara liksom dumpad och begravd under ändå så pass lång tid. Det är, och den här ovissheten och det här vidriga som efterlevande och anhöriga tvingas leva i, det hade ju kunnat,
det hade man ju kunnat slippa
eller i alla fall lindra liksom.
Ja, det är nog det som jag tänker stör mest på något sätt, när man liksom gör så lite åt det. Alltså jag tror det är samma med när vi pratar om i den snack, eller liksom med hon, tjejen som försvann och sen hittades dödad liksom på bara några timmar när polisen väl började leta efter henne. Det tänker jag också så att hon var ju antagligen död i princip när föräldrarna slog larm om det. Men nu tvingades föräldrarna ändå att befinna sig i drygt 4 dygn i total ovisshet om vad som hade hänt med deras 16-åring. Helt i onödan. Jag tror att man underskattar kanske vilken tortyr det är för de anhöriga.
Ja, och i vissa fall så när det handlar om försvinnanden så är det ju faktiskt situationer där ett tidigt ingripande kan vara avgörande för liv eller död. Så, även om det inte var så just det här fallet. Men där är det liksom återigen att det känns som att det är någonting som glappar just med det här när man anmäler en saknad anhörig och kan visa så tydligt på att det här är så avvikande för den här personen. Att det liksom borde kunna kategoriseras som, som värt någonting.
Mm. Det tycker jag verkligen. Kan bara lägga till en sista grej om hovrättsdomen också, där man gjorde en annan bedömning än tingsrätten. Och det är ju att man bestämmer sig för att tilldöma även föräldrarnas skadestånd. Yeah. För tingsrätten, alltså, det är ju också sån här konstig grej liksom, men tingsrätten gjorde bedömningen att föräldrarna skulle inte räknas som nära anhöriga eftersom hon var vuxen. Medan hovrätten då tittar på vilken typ av kontakt föräldrarna faktiskt hade med sin dotter även om hon var 40 plus. Och konstaterat att de pratade så gott som varje dag. Det var liksom daglig kontakt för att hon hjälpte dem bland annat med vissa omvårdsbehov som de hade. Så att de hade jättenära kontakt med varandra. Varför då hovrätten också gör bedömning som att det är klart att de då också är nära anhöriga. Det är inte bara barnen som kan räknas som nära anhöriga här, utan även föräldrarna är nära anhöriga. Så de tilldöms också då, jag tror det var 120 000 var i skadestånd.
Ja, men bra skärpningar av hovrätten.
Tycker jag verkligen.
Sen hade vi ju den här lilla parentesen om Mahmouds bror.
Ja, det fallet kommer båda, vi få ta sen, tänker jag.
Ja, båda fallen som vi spelar in den här veckan är ju fall som våra Patreons har önskat att vi ska göra. Och du som önskade, eller det är flera, men en av er som önskade just det här fallet, mordet på Jonar, skrev ju också med en liten passage om Mahmouds bror. Kan inte du bara dra snabbt, Paula, vad det handlade om?
Jo, då är det ju så att Mahmoud har ju också en äldre bror. Och vad är han nu då? 33 tror jag han var, något sånt där. Och då är det så att man i februari i år, så det här är relativt nytt, det är därför vi säger att vi kommer få ta det här fallet sen, för nu, det har inte ens lett till åtal än, utan det är på gång liksom med hela den rättsliga processen. Men 29 februari i år så kom det larm om att ett flerfamiljshus i Nässjö brann. Och när man hade släckt branden så hittade då 2 avlidna personer som var män i 20 respektive 25 års åldern. Och man startade en utredning om mord och kan så småningom konstatera då att de här männen har blivit mördade och man har då tänt eld på lägenheten helt enkelt för att försöka dölja mordet. Och nu har man häktat en man i 35-årsåldern från Jönköping eller Taberg. Och den mannen är då äldre bror till Mahmoud. Och vi får väl se.
Mahmoud har flera bröder och syskon, så det här är rör
en utav dem.
Så det inte blir något.
Ja. Precis. Ja, vi får se. De har jag faktiskt inte fått tag i honom. Så han är häktad i sin frånvaro. På sannolika skäl misstänkt för 2 fall av mord och grov mordbrand. Så vi får se vad det här tar vägen.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
En liten snackis. Kommer du ihåg uppståndelsen 2022 när schimpanserna på Furuvik rymde och man sköt ihjäl flera av dem?
Oh ja.
Den är svår att missa på något sätt. Det var ju otrolig upprördhet kring det här. delvis rimliga skäl, delvis kanske mindre rimliga skäl. Men man var upprörd i alla fall och jättearga. Och sen har det lugnat ner sig och det har gjorts utredning och rena med andra. Men så har nu Furuvik precis släppt en reklamfilm om att besöka dem. Mm-hmm. Och i den här reklamfilmen så kan man bland annat se Santin och Linda. Och det var två utav schimpanserna. Jag tror det var fyra schimpanser som de sköt allt som allt. Men det här var två utav dem som man hade skjutit ihjäl.
Nej men gud.
Och nu är folk jätteupprörda då över att man använder sig av filmklipp och bilder på schimpanser som inte längre existerar för att locka folk till Furuvik.
Men vad är det för varför är man så dum?
Det här är ju liksom avdelningen så här, men snälla ni, det här är en sån lätt sak att inte göra. Och en sån lätt sak att fatta att folk kommer bli jätteupprörda om ni börjar slänga upp filmklipp för att locka besökare genom bilder på schimpanser som ni har skjutit ihjäl.
Och som det blev en jävla uppståndelse runt. Nej men herregud, där är det ju liksom verkligen så här. Vad har vi fått mest skit för? Vad har liksom inte blivit bra i förhållande till hur folk ser på oss? Okej, den här grejen med schimpanserna. Det blev ju inte bra, det får vi ju vara överens om. Nu ska vi göra en reklamfilm. Vad ska vi inte trycka på eller ha med? Kanske schimpanserna.
Ja, alltså jag tänker någonstans så nu när det ändå liksom har börjat lugna ner sig, det har glidit bakåt i folks minnen. Folk har börjat besöka Furuvik igen. Man har delvis kanske minskat lite grann på det här med djuren och så ökat det här att man har nöjespark, musikspelningar och lite såna här grejer. Och att då för att börja få lite fokus tillbaka på att man fortfarande faktiskt har djur. Välja att göra det genom att sätta fokus igen på den grejen som mer eller mindre var på väg att göra att hela Furuvik var tvungen att stänga igen. Det är så synnerligen korkat. Jag kan inte förstå bara, hur man kan vara så korkad.
Man får väl liksom foka på djuren i en reklamfilm om man vill liksom uppmärksamma eller dra lite publik till den delen av verksamheten. Men ta för fan inte djuren ni har haft ihjäl för öppen ridå. Ta några andra. Och gud vad, det här är så mycket i dumheten som provocerar
mig. Ja, det är det man blir arg över, för att det här var så otroligt lätt att bara liksom undvika. Den här typen av uppstånd hade inte behövts överhuvudtaget. Och speciellt nu då när Furuvik försvar var så här. Ja, men det här var för att öka engagemang och även i utbildningssyfte. Men vi ska byta ut materialet. Om man så snabbt och lätt bara kan byta ut materialet, varför göra fel från första början? Det finns ingen som helst logik i att göra den här typen av fel.
Nej, men det är så här, är det en prao som ni har satt på att göra det här? Vad är det som har hänt? Jag är nog som de flesta. Jag hade nog lite grann glömt bort Furuvik generellt. Röran, liksom kopplingen till djurparken liksom. Men nu kommer jag ihåg det. Så något har ju reklamfilmen gjort.
Ja.
Jag tror inte att det var det de ville, men...
Nej, sen jättebra att bli ihågkommen igen. Men kanske inte då utifrån... Vet ni, det var ni man skulle bojkotta, va?
Ja, just så var det.
Sen
kan jag känna så här, rent generellt att det är bra, och det är inte bra för dem, men bra när den här typen av alltså kritik av och att man tittar på typ djurparkerna i Sverige. Det var ju en sån boom efter vargattacken på, det var väl på Kolmården, va?
Ja, det var på Kolmården.
Efter den också, den vet jag att jag läste väldigt mycket om. Jag har läst böcker och liksom lyssnat på dokumentärer och grejer om att man riktar, för det finns ju en hel del att kritisera i både hur verksamheten liksom genomförs i förhållande till hur djuren mår och har det. kring rutiner och så vidare och så vidare. Just det här med djuren som konsumtionsvara och liksom enda syfte att dra en publik som kan betala pengar.
Precis.
Så det kan det gott få bli lite mer diskussioner om igen.
Ja, alltså jag brukade vara på ett ställe som heter Ree Safari Park som ligger i Danmark. Och det är ju liksom det häftigaste stället jag har varit på när det kommer till djurpark. Och då såg vi inte ens hälften av djuren för att de hade så stora inhägnader. Att vi kunde bara se ett annat spår av att de hade varit någonstans. Men vi såg inte faktiska djuren för att det var varmt. De hade gått och lagt sig i skuggan någonstans. Ja, men de hade gått och gömt sig helt enkelt. Och jag tänker så här, på ett sätt så fattar jag så här, men folk blir typ tjuriga. För att det blir så här, här har vi betalat dyra pengar för att gå in och så får vi inte ens se djuren. Men jag blir ju mer glad när det blir så här att nu går vi i den här parken och vi utforskar. Exakt, och vi som bara, nu går vi och utforskar i naturen som är här, tittar på alla fina liksom grejer. Och har vi tur så kanske där någonstans genom något buskage att vi får se en leopard. Eller vad det nu var. Men de hade ju också vissa inhägnader fick man gå in i. Där de hade icke-farliga djur. Så att man fick ju gå in i inhägnader där de hade lemurer. Och då var det ju delar man fick gå i. Och sen kunde ju lemurerna hoppa. De hade dels ett hus som de kunde gå in i. Det fanns avspärrade delar som inte kom in i. Där de kunde vara i träden. Liksom, de inte kom åt dem och sådär. Men det var ju någon lemur som var jätte nyfiken på mitt mellanbarn. Och kom och satte sig på hans axel.
Mm.
Vilket var en stor, stor händelse.
Jag kommer ihåg att jag såg bild på.
Ja, precis. Och det var ett häng, och sen fanns ett annat häng man fick gå in i där det fanns strutsar, zebror, någon mer hästaktigt, jag tror det var åsna, men lite så här blandade djur.
Mm.
Men det var ju också jättestort. Och det fanns delar som de kunde gå in i där det var liksom staket runt om, så är väl tydligt liksom att går de in här så ska de få vara i fred. De kommer ut där bland er om de vill. Och det var jättelätt för dem att gå undan. För att området var så stort som de var i. Liksom.
Ja.
Och det var
mitt
ju
värsta är ju när det kommer de här rubrikerna om att typ någon jävla turist har typ klättrat in i någon inhägnad hos ett så här farligt djur, säg en typ isbjörn eller någonting. Och så blir man så här, åh nej, han blev skadad. Jag blir så oerhört provocerad över liksom äcklighetsgraden i ofta då när det är såna där den typen av, det kanske inte är Sverige men typ sol liksom, där djuren bor på, så alltså de utvecklar ju beteenden som det är inte konstigt om det blir aggressivt liksom. De bor på ställen som är långt ifrån deras naturliga habitat och blir stirrade på, skrikna på, det finns inte tillräckliga inhägnader naturligtvis. Det här blir ju lite späckhugga grejen igen, att man så här vill att de ska kunna få hämnas på all skit som vi gör.
Ja, alltså det får man ju tänka på den Blackfish dokumentären. De pratar om det att det är liksom när de har den här späckhuggaren Tillicum som kan konstatera att han har blivit farlig, han har blivit knäpp i huvudet av hur han har blivit behandlad och hur de håller honom. Han är farlig. Och ändå så har man kvar honom och dessutom ursäktar beteendet. Och det är lite så här, vissa grejer som är man, alltså, hur måste jag säga? Men där är det till exempel, då är det ju någon som efter stängning har lyckats gömma sig inne på Seawall, som klättrar över staketet in till poolen där späckhuggan är och faller i och blir dödad.
Ja. Ja.
Och där det
inte
blir liksom
en tår kommer det från mig.
Nej, och där blir det den här liksom så här, man bara, å ena sidan det är inte hans fel, alltså späckhuggarens fel, att det blir på det här sättet. Å andra sidan så är det så frustrerande hur då Seawall använder det faktumet för att också frånta sig själv ansvar för att det här har blivit så. För man bara, det är inte hans fel att han får leva i en alldeles för liten inhägnad
där späckhuggare liksom normalt sett behöver flera mil av utrymme att röra sig på. Och nu ska bo i, liksom, i en liten vattentank. Det är liksom inte konstigt att han har blivit dum i huvudet. Och det är inte hans fel att han agerar utifrån de instinkter och det djur han faktiskt är, som dessutom då på grund av stress och felaktiga levnadsförhållanden och så har blivit knäpp. Men det betyder ju inte att inte SeaWorld har ett ansvar när det är de som har gjort honom knäpp.
Nej, det är ju deras fel.
Ja. Och det tycker jag, alltså jag har varit några gånger på Kolmården eftersom det, ja, det var så nära till svärfar tidigare. Nu vet jag 17 om vi kommer åka dit igen eftersom han har flyttat, men tidigare när han bodde i Norrköping så var vi där några gånger. Och det finns grejer som jag tycker är jättefint med Kolmården. Men en grej som verkligen skaver för mig, det är att de fortsätter ha kvar sitt delfinarium.
Ja.
För de skryter om alla andra djuren hur stora ytor de har att vara på och hur bra det är, och det är jättefint och så vidare. Och sen kommer delfinerna och man bara, vad, så här misslyckas ni. Det är inte så här delfiner ska leva. Nu är ni inte ens i närheten av att skapa någon form av naturligt habitat för dem som ni gör med alla de andra djuren. Bara sluta med delfinerna.
Ja, och då börjar det helt plötsligt eka ganska ihåligt när man pratar om vikten av att djuren ska få liksom utrymme.
Mm.
Då är det så här, ja okej, bara så länge det funkar för er.
Mm. Och det är som att det finns någon jag vet inte, någon konstig inställning också på något sätt, att bara för att det är vattenlevande så blir det inte lika viktigt.
Mm, just det. Att det är hela lite, fiskar har inte känslor, grejen.
Ja, och att det är lite så här, ja, men vatten som vatten, bara de kan simma runt så är det väl bra.
Mm.
Medan när det kommer till, ja, men schimpanser till exempel, så blir det så att, ja, men där vet man, de behöver träd, de behöver massor med utrymmen att, alltså möjligheter till att klättra och aktivera sig, och det är inte bara att slänga ut dem på en gräsplätt och tro att det är bra. Natur som natur. Nej. Utan där vet man ju som att det behövs speciell typ av natur. Man måste, och finns det inte att få till för att det är så det ser ut naturligt, så, men då får man göra det, fixa till det konstgjort så att det ska existera. Och påminna om deras naturliga områden. Men så kommer det, det finns, bara, nej, men de har en tank med vatten, det räcker väl. Hur stor skillnad kan det vara?
Område 2, 29 återkom.
Nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
Hörru du, vi får prata mer om djur en annan gång. Jag skulle behöva starta om min dator lite innan vi kör igång med ett bonusavsnitt, för det är lite laggigt för mig.
Mm, det gör vi så.
Och det ska vi lösa. Och vi kan ju, för er som lyssnar på det här avsnittet, så kan vi ju ska vi säga, tisa lite om vad som kommer på torsdag i bonusavsnittet för Patreons. Och nu ska jag bara komma åt min hjärna en liten sekund för att tänka på vad det är för fan.
Vi har en societetsdam.
Så är det. Mm. Det är ju också ett önskat avsnitt, och det har omnämnts på andra ställen som en societetsdam, och det innefattar lite knivattack och sånt där som vi ska ta och reda i. Och det, där finns det mycket att diskutera i det fallet, vill jag lova. Se till att bli Patreon om du inte är det. Om det är så att du vill lyssna på fler avsnitt av Nyans, för vi släpper 2 avsnitt varje vecka. Ett öppet för alla och ett bara för Patreons. Och du finns i den här otroligt trevliga nya funktionen på Patreon också, att vi har ju en stående chatt där som man kan skriva och tjabbla med både oss och med andra Patreon-lyssnare som är, ja, men ni är med där. Det är otroligt mysigt. Ha det fint, hörni. Vi, Paolo och jag, ses om en liten stund, och resten av er ses vi om några dagar. Puss och kram och hej!
Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/ upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.